Jag brukar ju prata om helgonkarriären. Alltså det här med att det finns potential inom en själv att utvecklas till att vara en bättre människa. Och sen klart att man kan vara måttligt imponerad av vad man själv åstadkommer. Men du vet ju hur det är i olika livskriser och annat. Att det känns bättre om man har haft kontakt med sina bättre sidor än om man riktigt körde ihop och blev väldigt negativ, hämndgirig, kolsvart i sinnet, skulle vilja köra folk i köttkvarnen. Alltså det känns bättre om man kommer ut på den andra sidan och kan hitta en lösning som gör att relationer bevaras och sådär. Och den kompassen tror jag alla har.
Ja, men Karl-Erik, ja. Vad trevligt, som vanligt.
Ja, ja.
Husfilosofen i mitt öga, YouTube-kanalen som jag brukar säga. Hörde, vi var ju inne på det här med talibaner och religion lite grann förra gången vi pratade. Men jag har ju min yngsta dotter konfirmerade sig här förleden.
Så det kan gå.
Och vi var på sån här konfirmationsgudstjänst. Och när vi då kom till, ja, så är det alltid när jag är på gudstjänst, så kommer man till den här trosbekännelsen.
Ja, ja.
Och när jag läser igenom den så, det här är ju, ja, för mig är det ju ett politiskt dokument. Är det det här som sammanfattar kristna tron? Vi tror på en allmän eller kyrka och så det är uppståndelse och lite annat sånt där också som jag är lite tveksam till. Jag har så svårt att föreställa mig det där. Att jag vet inte hur jag ser ut när jag kommer upp ur graven på den där utmätta dagen.
Du tror
jag,
att
jag vet inte om jag ens är intresserad.
Du befarar att du är allt för anskrämlig.
Jo. Min inre visualisering av det där är inte vacker om man säger så.
Nej.
Ja. Även så började jag tänka på det där. Jag skrev en krönika om det också. När samma dotter skulle ha skolavslutning och den skulle nu vara i kyrkan. Vilket ju är lite känsligt nu för tiden. För det är ju en del föräldrar som när de går in i sådana byggnader att det börjar ryka i öronen på dem. Att de får lite ont i tårna och sådär. Så att de inte klarar av att vara där inne så länge. De måste ut och ta luft emellanåt. Och då var det ju någon representant för kyrkan där som ställde sig och sa välkomna hit och jag jobbar här. Så, men inte ett ord om att det här var Guds hus och att det var en kristen kyrka och så vidare. För förmodligen har vi skolledningen sagt att du får inte säga något om Jesus för att då spricker och då tar det hus i helvete här så att, och så vidare. Ja. Och jag har haft mycket funderingar på just Svenska kyrkan och som det verkar, den här oförmågan och liksom upprätthålla sina traditioner och representera någon slags gudsföreställning eller vad det nu är. Som jag tror de flesta har. Det låter ju så fånigt det där. När jag eller någon annan säger, ja, jag tror på någonting men vet inte riktigt vad. Men det där är väl ett sätt att säga att vi har ändå religiositeten i oss och frågorna om de eviga frågorna och livet och döden och varför är vi här och vad är det för mening med alltihopa och hur ska man leva ett gott liv?
Ja, så är det. Och du tycker att kyrkan inte bidrar eller vad?
Nej, men det funkar inte riktigt. Och sen blir den ju allt mer politiserad också och tar ställning i en massa frågor som inte har med religion att göra. Sådär. Man är väl tvungen, det var ungefär som med kvinnoprästfrågan där. Att man var tvungen att ge vika för samtiden. Jag menar inte det att kvinnor inte ska få vara präster. Det är inte det jag menar, utan det är att kyrkan hade ju den inställningen att det skulle inte vara kvinnor som var präster. Men då ger man ju vika, så ger man vika i flera frågor också.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där.
Politiserat eller vad man ska säga.
Nej, alltså det är ju inte lätt att sköta kyrkan. Därför att De är ju, har ju också gamla tankeformer. För min personliga del så tycker jag ju att det här med religionen, alltså det handlar ju mycket om hur, som du sa, hur man ska leva sitt liv och hur man ska ha bra relationer med sina närmaste och sen den krets man har. Alltså, och det handlar ju om kärlek, kan man ju säga. Och det är ju det, om man nu ska gå in på sådana saker, det var ju det Jesus stod för. Han stod ju upp för en kärlek som inte går, slår över i hat. Jag menar, de flestas kärlek är ju sån att det är i själva verket ett lite labilt avtal där man säger att händer det här och det här och blir det si och så, då kommer jag att hata dig din jävel istället.
Jag älskar alltså, dig i nöd och lust tills vidare.
Ja, tills vidare. Ja, ja, alltså det.
Jag brukar säga att vi har ju månggift i Sverige, det är bara det att man får inte vara gift med samma, för flera personer samtidigt.
Men, nej, men efter över tid.
Bara, över tid går det bra med månggift.
Ja, jo, men alltså det, det handlar ju om hållningen till livet och också om vad man ska tro. Jag brukar ju personligen säga att kärleken har sista ordet. Alltså vi provar ju med väldigt mycket annat. Och vi bekämpar varann och vi skjuter varann och vi har krig och vi är giriga. Och vi håller ju på med allt det där som man kallar dödssynder. Och provar om det fungerar och skänker någon frid när man sitter där likt Joakim Anka på alla guldmynten. Eller när man har mest makt. Eller ja, alla de här olika projekten som vi provar med. Men det ger ju inte mer än temporär frid och så håller man på. Och det är ju de här frågorna som religionen sysslar med. Hur ska man leva för att komma till sin rätt som person och visa sina, så de bästa sidorna får av en, får övertaget över de dåliga sidor man också kan manifestera. Och jag vet ju inte något om kyrkans förmåga att nå ut till personer och vara ett stöd där. För jag personligen tycker jag ju att man förhåller sig på, det är det här med frälsning och alltså att jag fattig, syndig människa med synd född. Alltså man betonar för mycket i min värld människans uselhet och behov och att man inte kan klara det själv och att man ska överlämna sig i något slags mening. Men jag tror inte på det där, utan jag känner det som att människan har det inom sig som gör att vi kan utvecklas till det som är de ideal som man målar upp i de olika religiösa traditionerna. Jag tycker ju inte det är någon stor skillnad på olika religioner, utan nej, det finns ju en kärna där som handlar om människans bättre sidor, kärlek och medmänsklighet och
jag tycker ju frågan har blivit felställd, så tror du på Gud? Och då måste man ju verkligen börja med att definiera vad är Gud för någonting då?
Ja.
Det är knappast någon skäggig farbror i himlen, utan det är väl en föreställning kanske om, alltså det är ett metafysiskt begrepp.
Det är ju, ja, det är ju ett namn på något som vi inte begriper.
Nej, precis. Alltså och säga då att man tror på det begreppet då, eller den här metafysiska idén, men det går som inte att svara på det så enkelt. Jag tycker Jordan B. Peterson tar upp det där. Han slingrar sig inför den där frågan om man tror på Gud, just med det här resonemanget att det går inte att fånga så enkelt på det sättet.
Nej, och det finns ju lika många gudar som det finns människor, kan man ju säga. Alla har ju sin uppfattning i så fall om vad det är. Men så som jag uppfattar saken så är det ju att det är ett erkännande av att det finns någonting som är större än mig själv. Alltså att, för jag tror det här att människans, alltså att orientera sig till ideal som är oförverkligade, alltså till någonting som är större, något som är bortom. Och som man inte förstår, men som finns trots att man inte förstår det. Alltså att man orienterar sig till något större och det stämmer till ödmjukhet. Alltså nu när människan tror att man är den främsta intelligensen i universum, att det är spjutspetsen av evolutionen. Alltså det finns ett högmod där. Mm. Vi är ju djupt okunniga.
Jo, då har man sagt, satt sig själv högst upp.
Ja.
Alltså, medan religionen ju sätter idén högst upp. om det vad ska man säga, jag höll på att säga det goda, men det är inte riktigt det högsta,
det, ja, högsta, det högsta, det goda, högsta är det perfekta annat, alltså. Ja, och det är någonting vi kan sträva mot. Men
det är som man, jag alltid ser evangeliet som att Jesus, han är den där, vad ska man säga, symbolen för det högsta. Om jag kunde vara som honom, då hade jag uppnått det högsta.
Ja,
och det är ouppnåeligt. Men det finns ju...
Ja, men man kan ju komma bra nära.
Rent metaforiskt är ju historien om Jesus, så den går ju att tolka på så många olika sätt, men den är ju oerhört fascinerande, oerhört stark och oerhört samlande, måste man ju säga. Ja.
Det jag hänger upp mig, eller jag hänger upp mig på, men det jag fäst mig särskilt mycket vid, det är Johannes 14:12, där det står att den som tror på mig, han ska och göra de gärningar jag gör och ännu större än dessa. Alltså det är någonting med att om man får pejling på det högsta som är högre än man själv, så ska det leda till andra handlingar, andra gärningar. Då ska vi vara kärleksfulla och vettiga mot varann, samarbeta, bygga ett bättre samhälle. Det är någonting med detta, va? Att omsätta de högsta ideal i praktiken och kämpa med det i sitt personliga liv och i den räckvidd man nu har. Man kanske når 50 personer eller 22, eller har ett program på YouTube.
Vän av ordningen skulle ju då säga att ja, men varför just den där idén skulle vara den goda och den högsta? Vi har ju helt andra idéer här som är mycket trevligare. Och då tycker jag då de här politiska rörelserna som finns och har funnits och finns idag, de påminner ju väldigt mycket om religioner.
Ja, visst.
Och tar sig uttryck på så sätt att man liksom vill kanske också ersätta då de här kristna traditionerna med egna nya.
Ja, Max Scheler, en tysk kunskapssociolog som jag... gjorde ett uttalande som har fastnat i min hjärna, och det är, han sa att människan då tror, eller varje begränsad ande, sa han väl, tror antingen på Gud eller avgudar. Och med Gud menade han ju då det du och jag nu försöker att fånga, det här amorfa begreppet som går utöver människan.
Du pratar om guldkalven nu?
Nej. Alltså guldkalven är den som vi sätter som ersättning. Alltså antingen har vi ett levande förhållande till något som vi aldrig får grepp om, utan någonting som är en symbol för våra bästa sidor, våra högsta aspirationer, oss själva som förverkligade helgon, eller vad man ska säga. Man tror på den möjligheten, och det kan man kalla Gud och Jesus och Mohammed och Buddha och vad man vill. Va? Om man inte tror på det där, då konstruerar man sig någon annan gud. Och det kan vara penningen. Det kan vara den ideologi man har och som man vill köra ner i halsen på alla. Det kan vara alla möjliga saker.
Och det var klimatet.
Det, ja, och det var det Scheler menade med det. Att antingen tror man på det där som vi kan kalla Gud men inte riktigt vet vad det är. Eller så gör man sig någon annan avgud. Mm. Och så tror man på det. För människan är religiös. Hon tror och hon vill slåss för sin tro. Även om den är... att man tror att det inte finns någon gud. Eller att man tror på whatever. Va? Så människan har det här strävande, idealistiska i sig.
Ja. Ja, nej, så. Ja, klimatet nämner vi där. Oavsett nu vad som är sant och inte och hur det nu kommer att gå i framtiden, så har vi klimatrörelsen har ju såna här. Man ser hur Greta är ju, hon är ju som ett helgon som man håller fram. Då, så där.
Ja. Jo, men alltså det är klart att det är samma mönster. Det är det. Och sen som du säger, vad som händer, det får vi ju se. Det mesta som målas upp, ja, men det är ju uppenbarligen mätbara förändringar. Men att det här att vara helt säker på att man har rätt, det är komplicerat även inom naturvetenskapen.
Jo.
Så vi får väl se hur det går.
Jag kan tänka på SMH, jag brukar säga, hur kan de veta hur klimatet kommer att bli om 30 år när de inte vet vad det blir för väder imorgon?
Nej, alltså
men det är väl oförskämt att säga så säkert.
Men alltså det är ju ändå en fundering som man kan tillåta sig att ha.
Ja.
Även om det kan bli problem nu när du säger den offentligt.
Jo, nej men det är väl ett av skälen till att jag förhåller mig lite avvaktande och skeptisk mot idéerna runt klimatet, eftersom de är som kontaminerade av det här religiösa tänkandet. Och då kan man ju säga att kristendomen har i alla fall ett par 3000, 4000 år eller vad det nu är bakom sig med samlade skrifter, och man har försökt liksom samla på sig kunskap om vad är människan och hur, ja men ta jobbsbok eller när du tar den här Kain och Abel, som ändå bara är ett sånt där, vadå, det är två stycken i Bibeln, men det är så stark historia.
Jo, men
om
alltså,
vad som händer när man blir bitter och ja.
Det finns ju en universell mystikertradition, alltså det man sällan, man betonar ju mystiken för lite. Att det blir ju kyrkomötes och andra teologer och byråkrater som organiserar fram vad det är man ska sälja in. Men religionens själva puls, det är ju mystiker som i trans upplever kontakter med dimensioner bortom det vanliga vardagliga medvetandet och som för in insikter som fungerar i praktiken. Och varje tradition, alltså den kristna traditionen, har ju haft svårt med sina mystiker och vill att kalla dem kättare och annat, men en och annan har ju överlevt. Och det finns ju mystiker inom islam, det finns mystiker, det är de här buddhisterna och så vidare. Det är ju där den levande pulsen i religionen finns. Fanns inte de? Det började ju med shamanerna som gick till andra världar och som, då kan man ju säga, ja men folk var aningslösa. Men anledningen att det där griper människor, det är ju att man känner att man står vid den där porten själv. Och att man skulle kunna få den där kontakten med andra sidan. Så man känner, det är trovärdigt på något sånt där sätt som man inte kan göra reda för med vetenskapliga tabeller och experiment. Man bara vet att det där väcker min själs längtan. Jag känner att det där är sant. Och det är den levande kärnan i religionen. Och därför är det ju ett tidens tecken att det mediteras mycket. Mindfulness och vad det nu är, vad man kallar det. Va? Men det finns en längtan efter att få kontakt med någonting högre. Och i vilken mån teologer och byråkrater inom Svenska kyrkan kan ta hand om det, det får ju de lösa. Men det här, det finns en mäktig kraft av detta med längtan efter att beröras av det hinsides, eller vad man ska säga. Och den är, och där finns då inspirationen till att leva ett gott och kärleksfullt liv.
Sen brukar jag tänka på det där att vilja det goda, det slutar inte alltid så väl.
Nej, man kan ju...
Jag älskar Nikos Kazantzakis, det här citatet. Himmelen och helvetets portar är identiska och bredvid varandra.
Ja, men det låter mycket klokt. Ja, det... Vad är det man säger? Vägen till helvetet är stenlagd av goda föresatser. Jo, men alltså... Det är ju inte fel att bli påmind om sin ofullkomlighet. Alltså, det är ju det man tror att man har rätt. Och så visade det sig, när man drev det tillräckligt långt.
Så blir det tokers.
Ja, så blev det fel.
Knutby bland annat.
Ja.
Och hur det kan bli också. Med.
Ja.
Och man får passa sig alltså, innan man går för djupt in i det.
Ja, men alltså, det här med människans frihet. Alltså, om vi inte var fria... Hur skulle, alltså, då, vi är ju fria att göra misstag och lära oss av dem. Och vi är fria att bita oss fast vid att göra samma misstag gång på gång. Alltså friheten är underbar, men så finns det ändå en snitslad bana. Så tänker jag, det finns en snitslad bana där man kan komma ur sina dilemmor genom att bli snäppet klokare av sina dåliga erfarenheter. Och att hålla liv i det. Sen kan man ju då naturligtvis bli bitter och cynisk och tänka att det är ingen idé jag försöker. Om jag inte får som jag vill så går jag i baklås. Jo, men alltså göra revolt mot tillvaron, det fungerar ju aldrig. Det är ju alltså försöka ta makten över världen och hur det fungerar. Så här, jag vill inte, jag skjuter mig hellre. Ja, men det fungerar inte.
Där har vi ett exempel på från 1945. Jag skjuter mig hellre.
Ja.
Ja. Jag tänkte på handen där med hakorset.
Ja, ja.
Han sköljde sig.
Ja, alltså det tyska folket var inte moget en sån fin person, tyckte han själv.
Ja, ja, men man eller håller... vad det nu var. Eller ja. Också kom han till insikten mot ja. Slutet.
Ja.
Och insåg vad tokigt allting blev. Mm.
Ja. Ja. Jo, men det är ju så, va. Och jag... Och alltså det här att det skulle vara någon slags godhetsdiktatur från början. Då skulle det ju inte vara kul längre. Då skulle det ju vara någon slags utställning. Alltså nu är det ju en levande, myllrande process där det finns utveckling och avveckling och transformation. Och, ja, det finns allt möjligt. Och det är så här det är att vara människa. Och då kan man ju säga, varför är det så? Ja, det är ju en bra fråga. Men då får man ju komma till det att det finns något slags regler i universella mänskliga regler i det här spelet som vi är inne i. Och varför det är konstruerat så? Det är bara att konstatera att man var inte med på förhandlingarna eller regelkommittémötet när det där skedde. Det är bara så. Alltså. Om man ser det som ett dataspel så var man inte i utvecklingsgruppen. Utan han har blivit inkastad som en aktör i det där. Och ja, det kan man ju då kan man ju kalla den där kommittén som skötte det där, det kan man ju kalla Gud om man vill. Och som satt igång det här spelet. Som man får lära sig att spela. Sen vet man ju inte om man har lärt sig att spela, nu är vi på jorden, nu är vi köttsliga varelser på jordenspelet. Det kan ju öppna sig en ny port. När man är färdig med det. Det. Jag menar, den som lever får se eller den som dör får se. Det vet vi ju inte. Om...
Men du tycker du har en intuitiv känsla av att så är det? Är det så?
Ja, jag tycker man har en intuitiv känsla av allt möjligt som kan öppna sig. Alltså, jag anser ju förstås att det här är en tillfällig köttkonstellation som heter Karl-Erik. Men det finns ju någonting bortom det som jag räknar med att följa när jag lägger av mig det här. Det, så är det ju.
Men finns Karl-Erik kvar då? Jag ofta funderar. Om det nu är så att det är någon slags fortsättning bortom det här, då finns ju knappast jag kvar. Alltså.
Det,
Pellen måste ju försvinna.
Ja, det är klart att, men jag skulle tro, eller så som jag uppfattar det, så finns det väl någon slags minnesnivå, alltså där vissa essenser och vissa erfarenheter som man gör, jag menar de flesta trivialiteter gör ju inte något, men just uttrycket, det är klart du kommer ju inte tillbaka som Pelle, om det nu skulle vara så att det finns en evig dimension av dig själv, så nästa gång kanske du blir Pella, jag vet inte, eller... flyttar till Afghanistan för att du är så intresserad av vad de sysslar där. För det är så det är någon obstinat afghansk tjej.
Hade jag varit lite modigare hade jag åkt till Afghanistan och kollat.
Redan
det.
Nu?
Ja, men det är jag inte. Jag är feg. Jag vågar inte.
Nej, men det är inte. Det, livet i Luleå kan väl vara spännande nog.
Det kan vara utmanande stundtals.
Jo, nej, men alltså det är klart att intuitiv känsla av att det finns... jag brukar ju prata om helgonkarriären. Alltså det här med att det finns potential inom en själv att utvecklas till att vara en bättre människa. Och sen klart att man kan vara måttligt imponerad av vad man själv åstadkommer. Men du vet ju hur det är i olika livskriser och annat. Att det känns bättre om man har haft kontakt med sina bättre sidor. Än om man riktigt körde ihop och blev väldigt negativ, hämndgirig, kolsvart i sinnet. Skulle vilja köra folk i köttkvarnen. Alltså det känns bättre om man kommer ut på den andra sidan och kan hitta en lösning som gör att relationer bevaras och sådär. Det, och den kompassen tror jag alla har. Att, de här som skjuter varann till exempel. Det där att överleva det där men att ha några mord på sitt samvete. Ja. Jag kan inte tänka mig att det är... enbart behagligt.
Det är det nog inte och det pågår nog ett stort inre krig också om vad
Ja.
Och försöka försvara och rättfärdiga sina handlingar.
Ja, så att man kan väl säga som Dalai Lama, han säger väl något om det här med att hans religion är kärleken. Alltså det har med medkänsla och vettighet att göra. Att, om man, att leva för att få mera utrymme för det i sitt liv, det mår alla bra av. Barn mår bra av att bli älskade. Och, ja, du vet hur det är. Hjälpa oss att ta fram våra bättre sidor. Och då ska det ju finnas rättvisa i samhället, rimlig rättvisa och respekt. Och som får man ju jobba för. Och sen kan man ju då få för sig en massa saker och får man väl vara tolerant och tålmodig och försöka att påverka så gott man kan. Och så får man tänka på sin egen utveckling också så att man inte bara blir en dumdryg besserwisser som tror sig veta men var helt borta i...
Som du och jag.
Ja, det är underbart.
Får jag avsluta med ett citat från Dalai Lama?
Ja, det är...
Det var så roligt, jag såg att han blev intervjuad och fick frågan, ja, hur ser du på livet i väst? Och då svarade han, I think you in the West have a lot of frustration.
Ja.
And frustration is not a very good feeling.
Nej, nej, det är det inte.
Utan... Det sa mycket.
Ja, så vi är nöjda och glada helt enkelt.
Nej, vi är frustrerade.
Nej, vi är inte frustrerade. Utan vi håller oss nöjda och glada och låter frustrationen inte väckas i våra sinnen.
Det är inte så lätt.
Jaså?
För mig i alla fall.
Nej, men övning ger färdighet.
Okej. Okay.